Himmelske far, vi tackar dig för att vi har kunnat samlas här och jag ber Herre att din heliga ande ska närvara just nu. Herre, om inte du kommer och undervisar oss om vad uppenbarelseboken betyder så kommer vi inte komma fram till något vettigt. Herre, vi ber att din ande ska vara här, att du ska leda oss, att du ska upplysa våra sinnen. Hjälp oss att förstå de saker som du vill förmedla i ditt ord. Och vi tackar dig för vad du kommer att göra. I Jesu namn. Amen. Hur många av er var med på Daniels boken som vi studerade? Jag kände väl igen några. När vi tittade på Daniels boken, de av er som var här, ni minns hur i Daniels bok så upprepades saker flera gånger. I Daniel kapitel 2 till exempel så såg vi de olika världsrikerna som skulle komma. Babylon, Medie-Persien och Grekland och Rom och så vidare. Sen i Daniel kapitel 7 så ser vi en upprepning av det här. Men så ger Gud det från en annan synvinkel och det är lite mer detalj. Samma sak ser man i kapitel 8. Då är det en annan synvinkel även om det är samma historia som text. I kapitel 11 också så ser vi precis samma tidsperiod men det belyses från lite olika perspektiv. Och samma sak gäller också i uppenbarelseboken. I uppenbarelseboken så finns det, som vi tittade på en gång förut, flera olika sju serier. Och vi finner till exempel de sju församlingarna, vi finner de sju sigillen, vi finner de sju basunerna och så finns det sju plågor och så vidare. Mycket av det som händer innan Jesu återkomst i uppenbarelseboken är helt enkelt beskrivningar av samma tidsperiod fast från olika synvinklar. Och vi ska titta på det lite mer idag. Siffran 7 representerar fullkomlighet. Hur många kände till det? Eller hört det förut? Okej. Okay. Fullkomlighet, och vi finner det på många ställen i Bibeln. Här är det första exemplet som vi har ordet sju. Det var när Gud skapade världen, så står det att han fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara. Och på sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Så här ser vi att jorden fullbordades, det blev klart, det blev fulländat där på den sjunde dagen. Så sju representerade i den judiska tankegången fullkomlighet och fullständighet kan man säga. Så det finner vi också i uppenbarelseboken. I de här till exempel sju församlingarna, sju sigillen och sju basunerna så tror jag att vi ser en beskrivning utav historien, världshistorien. Från apostelns tid ända till Jesu återkomst. Om ni minns att vi tittade på, nu har jag inte någon bild här, men i vårt första möte så tittade vi på någonting som jag kallade för historicism. Alltså det finns olika tolkningsmetoder. Antingen så finns det något som heter preterism som innebär att allt som händer i uppenbarelseboken det har redan inträffat. Så det hade redan inträffat när Johannes levde, så det var inga profetior överhuvudtaget. Det är den preteristiska tolkningen. Den futuristiska säger att ingenting har hänt i uppenbarelseboken. Allt händer precis någon gång där i absolut sista tiden. Och sen så tittade vi på att den bibliska approachen till uppenbarelseboken var att vissa saker började inträffa redan på aposteln Johannes tid. Och sen började det sträcka sig ända fram till Jesus återkomst. Så om vi använder oss av den principen så tänker vi oss att de här sju serierna beskriver hela den fullkomliga kyrkohistorien från Johannes tid ända till Jesu återkomst. De sju församlingarna, ta det till exempel. I de sju församlingarna, här ser ni förresten en bild på att de var verkliga församlingar som Johannes, han var här på ön Patmos och han skickade brev brevet och det gick först, eller uppenbarelseboken, det gick först till Efesus, till Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia och Laodicea till slut. Och då kan man undra, är det endast de församlingarna som uppenbarelseboken berör? Ja, det är inte riktigt så. För om vi tittar i uppenbarelseboken 2 och vers 7 till exempel, så står det så här: den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Och så hoppar ni till vers 11, det står igen: den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Samma sak i vers 17: den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Gång på gång ser man här, efter varje brev så kommer en uppmaning att det här gäller inte bara en enda församling. Det här gäller alla församlingarna. Dessutom så är det så att de här sju församlingarna är inte de enda församlingarna som fanns i mindre Asien, utan det fanns många andra. Så återigen, ordet att just de här sju församlingarna utväljs har en symbolisk betydelse, tror jag. Det har en profetisk betydelse till och med. Och det är flera kommentatorer som har observerat det här. Thomas Newton skriver så här: många bland de lärda män som Moore och Vitringa menar att de sju breven är profetiska och handlar om samma antal successiva perioder och tillstånd i församlingen från begynnelsen till alltings slut. Okej? Okay. Så han säger helt enkelt är att de här olika församlingarna representerar kyrkohistorien från Johannes tid ända fram till alltings slut, till Jesu återkomst. Och vi ska titta på varför det här verkligen stämmer lite grann idag. Men vi måste börja i Uppenbarelseboken kapitel 4 för att förstå det här lite mer. Innan vi går dit så ska vi börja med Jesus tid. För han var ju ändå den kristna församlingens grundare, eller hur? Det är den som kristendomen har fått sitt namn efter. Även om Guds folk har alltid funnits ända sedan begynnelsen, så blev kristendomen Jesus, han skulle grunda sin församling, som han sa när han kom hit. Och efter att Jesus hade gjort det så steg han upp någonstans, försvann någonstans. Och var tog han vägen? Åkte han till Pluto? Nej. Då får han till himlen, eller hur? Vissa tror att han åkte till Amerika och predikade för några personer där. Det finns lite teorier om det. Bibeln säger i alla fall att sedan Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Så helt enkelt, han steg upp dit till det himmelska templet som vi tittade på i vårt första möte. Och det står om det i Hebreerbrevet 8 till exempel, om hur han träder in i det tabernakel, den helgedom som Gud har rest och inte någon människa. Och där förrättar han tjänst som vår överste präst. Så det var vad Jesus gjorde. Men innan han steg upp så sa han också till sina lärjungar någonting mycket kryptiskt. Han sa så här: jag säger er sanningen. Det är bäst för er att jag går bort. Vänta nu här. Okej, tänk er in. Nu har vi möte här i en kyrka och Jesus ska predika. Hur många tror ni skulle komma? Jag tror ganska många skulle komma. Men Jesus säger: vänta nu här, det är bäst att jag sticker härifrån. Varför? Jo, ty om jag inte går bort så kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort så ska jag sända honom till er. Vem är den här hjälparen som han pratar om? Helige ande. Jesus säger: det är bättre att jag går bort så att den helige ande kan komma, så att han kan utgjutas. I Johannes kapitel 14, vers 16-17 så säger han: jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Så Jesus var mycket angelägen om att får komma upp till himlen för att be till fadern där så att den helige ande kunde utgjutas. Och när skedde då det? Apostlagärningarna 1, 4-5. Vid en måltid tillsammans med dem, med apostlarna, befallde han dem: lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad fadern har utlovat. Det som ni har hört av mig, ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige ande. Okej, så Jesus gav dem den här befallningen. Stanna kvar där, vänta tills ni får den här utlovade gåvan. Tills den helige ande kommer över er på ett speciellt sätt. Den hade inte gjort det än där. Det var vid Kristi himmelfärdsdagen. Det skulle dröja 10 dagar till pingsten. När den helige ande utgöts. Och det står i Apostlagärningarna 2, vers 1-4. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig. Och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Så här var en fantastisk händelse. De fick inte bara den heliga ande för att kunna tala andra språk. Men vidare så står det sen att de fick den heliga ande och förkunnade frimodigt evangeliet om Jesus Kristus. Faktum är att syftet till varför Jesus ger den heliga ande är för mission. Det är för evangelisation, för att evangeliet ska kunna spridas. Det är inte bara någon gåva han ville ge till lärjungarna och säga: nu får ni behålla den och skydda den och stänga in er i något kloster någonstans. Nej, de skulle ut. De skulle predika, de skulle förkunna. Det var därför de fick den heliga ande. Därför så fick de förmågan att prata andra språk så att de kunde kommunicera med de här hedningarna som pratade andra oförståeliga språk. Så det var en mäktig händelse. Vad händer då i himlen under tiden innan pingsten? Låt oss gå till Uppenbarelseboken kapitel 4. Här har vi en beskrivning på vad som händer i himlen när Jesus försvinner ur lärjungarnas åsyn på Kristi himmelfärds från den tiden och sen fram till pingstdagen. Låt oss läsa Uppenbarelseboken 4, vers 1. Därefter såg jag se en dörr stod öppen i himlen, och den röst jag först hade hört tala till mig som en basun sade: kom hit upp, så skulle jag visa dig vad som måste ske härefter. Okej, så det fanns en dörr någonstans där i himlen. Han fick se en syn av himlen. Han träder in där, in i det himmelska templet. Och vad händer? Genast kom jag i anden och se en tron stod i himlen. Och någon satt på tronen. Och han som satt på den såg ut som en sten av jaspis och karneol. Och en regnbåge som en smaragd omgav tronen. Runt omkring tronen stod 24 troner. Och på dessa troner satt 24 äldste klädda i vita kläder. Och med kronor av guld på huvudet. Och från tronen kom det ut blixtar, dån och oska. Och framför tronen brann 7 facklor. Det är Guds 7 andar. Framför tronen låg liksom ett hav av glas, klart som kristall. Okej, så vad tror ni den här, vem tror ni sitter på tronen här? Det är faktiskt Gud själv som sitter på tronen. Och Johannes ser inte riktigt någon bild, han bara beskriver det med det som kalcedon och jaspis och det var en regnvåge runt honom. Och det sitter 24 äldste runt där. Och så står det så här sen också. I vers 6. Mitt för tronen. Något mycket underligt. Mitt för tronen och runt om den stod 4 väsen som hade fullt med ögon fram till och bak till. Det första väsendet liknade ett lejon. Det andra en ung tjur. Det tredje hade ett ansikte som en människa. Och det fjärde liknade en flygande örn. Var och en, ett av de 4 väsendena hade 6 vingar. Det hade fullt med ögon runt om och på insidan av vingarna. Dag och natt, säger de utan uppehåll, Helig, helig, helig är Herren Gud den allsmäktige. Han som var och som är och som kommer. Okej, så här vet vi, det här handlar om Gud som de pratar om. Men vad är all sin dar är de här varelserna? Det står i vers 9. Och när dessa väsen prisar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheternas evighet, då faller de 24 äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheternas evigheter. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger: Du, vår Herre Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt, ty du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. En mäktig scen i alla fall, minst sagt. Vad är det här för fyra varelser egentligen? Återigen, för att förstå det, visst, vi kan spekulera i det, vi kan hitta på våra egna tolkningar, den ena kanske är vildare än den andra. Men om vi vill veta vad de verkligen betyder, vad måste vi göra då? Fråga Jonathan.
Ja, Jonathan kan visa vad det blir väldigt
stort. Jag har ingen aning, i min egen vishet så skulle du kunna vara lika bra att hitta på det här som jag. Men vad vi måste fråga är Bibeln. Gamla testamentet speciellt, eller hur? Och om vi tittar i Gamla testamentet så finner vi flera exempel på när liknande bilder används. Du kanske undrar, tror du verkligen att det finns några bokstavliga sådana här varelser i himlen som har massa ögon och olika ansikten? Jag tror faktiskt inte det. Precis som vi kommer se i kapitel 5 så står det att Jesus representeras som ett lamm med 7 horn och 7 ögon. Och jag tror inte att Jesus ser ut så bokstavligen. Så det är en symbol för Jesus. Och på samma sätt är det här en symbol för någonting annat. Låt oss titta på några exempel. Hesekiel, kapitel 10. Hur många av er har studerat Hesekiel på sista tiden? Det är ganska, om man säger, bizarra bilder ibland som man ser där. Det är svårt att förstå det alltid. Men lägg märke till vad Hesekiel säger här. I kapitel 1 förresten i Hesekiel så får han se de här varelserna runt omkring tronen. Och i kapitel 10 så förklarar han vad de betyder. Det står: hela deras kropp, deras rygg, deras händer och vingar, ja till och med deras fyra hjul var fulla med ögon runt omkring. Jag hörde att hjulen kallades hjulverk. Var och en av keruberna hade 4 ansikten. Det första ansiktet var en kerubs ansikte, det andra en människas, det tredje ett lejons och det fjärde en örns ansikte. Det var samma väsen som jag hade sett under Israels gud vid floden Kebar. Och jag förstod att det var keruber. Aha. Så vad representerar de enligt Hesekiel? Änglar, eller hur? Keruber. Som sagt, jag tror inte de bokstavligen ser ut så här. Men det är en symbol på dem. Och fråga mig inte vad varenda detalj betyder. Jag vet faktiskt inte, men det kan man studera. Jag tror det finns ett svar. I Jesaja kapitel 6 så ser vi också, det står att seraferna omger Gud. De har 6 vingar och de ropar dag och natt: helig, 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 Herren Sebaot. Så det är hämtat ifrån Jesaja och Hesekiels syner. Så ni ser, om vi använder oss av Gamla testamentet så är det lättare att förstå Uppenbarelseboken. För den förklarar för oss vad det betyder. Annars skulle jag kunna komma med en jättefin förklaring som ni kanske också skulle gå på. Men därför måste vi ha Bibeln som auktoritet när vi utlägger profetiorna.
Det är någonting annat som den föreställer. Vet du vad den föreställer?
Den här ska föreställa himmelens tronsal, tror jag. Men
det sitter änglar som spelar på harpor.
Mm-hmm. Och sen har du de 7 ljusstakarna här. Förresten, vad representerar de här 7 facklorna inför tronen? Minns det i Uppenbarelseboken när vi läste det?
Det var Israel, eller vad? Var det någonting här i Uppenbarelseboken?
Ja, det stod det faktiskt i Uppenbarelseboken 4, vers 5.
Mm-hmm.
Minns du vad de sju andarna var? Vi tittade på det förra gången.
Den bild på Guds ande, Guds ande alltså, fullkomlig.
Just det. Sju är ju den här fullkomlighetens tal. Och vi tittade på hur han kallades för vishetens ande, rådens ande. Alla de här olika aspekterna. Och att det är, jag tror att det representerar den heliga ande. Som står här inför tronen. Återigen, i helig ande ser det inte ut så där, utan det är en bild på den helige ande. Så bara så vi är på det klara med det. Och minns ni, vad var det som kom på lärjungarnas huvud när de fick den helige ande? Eld. Vad var det? Så, ja, precis. Tungor av eld stod det. Så återigen, det är samma symbolik som används för den helige ande här. Då träder en annan figur in på scenen här, kapitel 5, uppenbarelseboken. Det står, och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift, både på insidan och utsidan, förseglad med sju sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst, vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Men en av de äldste sa till mig, gråt inte. Lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat. Och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill. Vers 6, och jag såg mitt för tronen och mitt in ibland de fyra väsendena och de äldste ett lamm stå där som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon. De sju ögonen är Guds sju andar utsända över hela jorden. Vem är den här lammet som har blivit slaktat?
Jesus.
Ingen annan än Jesus Kristus. Han träder in i himmelens sal. I kapitel 4 såg vi inte Jesus alls där, eller hur? Vi såg bara fadern, vi såg de 24 äldste, vi såg keruberna där. De högst uppsatta änglarna. Men nu kommer en annan figur in. Jesus har stigit upp ifrån jorden. Han kommer där inför fadern. Och han är eskorterad utav änglarna, kan man se där i vers 11. Det står, jag såg och jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen. Och väsendena och de äldste, deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. Och de sade med hög röst, lammet som blev slaktat är värdig att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Det står att lammet har blivit slaktat. Därför förstår vi att det här handlar om tiden efter korset. Så det står också sen orsaken till varför han är värdig. I vers 5. Lejonet av Judas stam, Davids rotskott. Det här är återigen symboler hämtade från Gamla testamentet. Han har segrat. Och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill. Jesus segrade. Ni minns vi pratade om det förra gången. Det var hela temat med förra gångens budskap. Jesus segrade. Ni minns den stora striden mellan gott och ont. Och är det någon som kommer ihåg var någonstans segrade Jesus? På korset, ja. Det var då som han förevisade välderna och makterna offentligt. Och när han besegrade djävulen. Så efter det så kommer han upp här inför Gud. Och hela änglaskaran prisar och hyllar honom och tillber honom. Han är värdig. Han har segrat. Han har vunnit segern över det onda. Och det står i uppenbarelseboken 12 som vi läste förra gången. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Här ser vi det jublet. Vi ser hur de jublar. De lovsjunger lammet som har blivit slaktat. Och han är värdig tillbedjan. Men han är också värdig att öppna sigillet. Öppna sigillen. Det står i vers 9. De sjunger ny sång. Du är värdig. Att ta bokrullen och bryta det sigill, ty du har blivit slaktad och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden. Om vi tittar på lite av de här symbolerna på Jesus. Eller förresten, låt oss titta på boken först. Vad är den här boken för något? Det är tydligen något väldigt viktigt. Johannes gråter för att ingen kan öppna den. Och hela himlen jublar nu för att lammet, för att Jesus är värdig att öppna bokrullen. Och vad är det som står i den här bokrullen?
Och,
bra gissning. Men låt oss titta vad Bibeln säger. Förresten, det här är inte vad Bibeln säger, det här är vad John Wesley säger. Men det är bara en liten sidkommentar, sen ska vi gå till vad Bibeln säger. Bara en liten kommentar. De vanliga böckerna, säger John Wesley, i antiken var inte som våra. De bestod av flera delar, eller långa pergamentstycken, som var upprullade på en lång pinne, liksom vi ofta rullar ihop silke. Sådan var den här som var förseglad med 7 sigill. Det var inte så att aposteln såg alla sigill på en gång, för det fanns 7 delar insvepta i varandra som alla var förseglade. Så när det första öppnades och rullades ut så såg man att den andra var beseglad till dess att den öppnades och så vidare till den 7. Ja. Jo, för man ser där, när lammet öppnar ett av sigillen, och det kommer vi se i kapitel 6, då ser man lite någonting som händer. Och det är helt enkelt det som står skrivet i den här rullen. Och sen efteråt så öppnar han ett till sigill och då händer det någonting nytt. Så det är inte så att det sitter 7 sigill på en enda rulle och så måste man bryta alla innan man kan öppna den. Utan den öppnas lite åt gången, lite i taget. Så det var hans kommentar om det. Hesekiel kapitel 2, vers 9-10. Här står det också om den här rullen. Jag såg en hand räckas ut mot mig, och i den såg jag en bokrulle. Där ser vi samma ordspråk, eller samma språk, ordanvändning. Han beredde ut den framför sig, och den var fullskriven på insidan och utsidan. Precis som den i Uppenbarelseboken. Och där var klagosånger, suckan och jämmerrop uppskrivna. Okej, så då ser vi lite grann om vad det handlar om här. Verop och suckan och sådana där saker. Förresten, finns det verop i Uppenbarelseboken? Jag kanske inte har kollat i det, men i Uppenbarelseboken 8, slutet av kapitel 8, så talas det om verop, och hela kapitel 9 och 9 fram till 11 så talas det om verop, de 3 sista basunerna. Ja, det är sant. Det har vi också sett till. En annan bok som blev beseglad läser vi om i Daniels boken. Daniel 10:21, så talade ängeln, han ville berätta för Daniel vad som är skrivet i sanningens bok. Han talade om sanningens bok. Och sen så berättar ängeln om profetior, om vad som ska hända. Hela kapitel 11 handlar om det som stod skrivet i sanningens bok. Och sen så efteråt så säger han så här: men du Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många ska forska i den och kunskapen ska bli stor. Det kanske är svårt att säga exakt allt som står i den här rullen. Men vad vi i alla fall kan se är att det handlar om historia i förväg, eller profetior. Det handlar om saker som ska hända. Varningar, Guds profetiska varningar för sitt folk. Och egentligen mänsklighetens historia ligger i det här. Förutsagt, långt i förväg i den här bokrullen. Och det är det som Jesus öppnar. Om inte han hade kunnat öppna den här boken, då hade mänskligheten inte haft någon framtid. Det hade varit kört. Så därför så är lovsjunger om honom som kan öppna framtiden för människorna. Och för änglarna. Vi kan titta på den här symboliken lite grann. Det står att lammet har 7 horn. Jag har gett några texter i ett blad där horn, det representerar förstås rike, men det representerar makt också. Och 7 är ju fullkomlighetens tal, alltså allsmäktig. Han har all makt i himmel och på jord. 7 ögon representerar han allseende, fullkomligt seende, ser överallt. Och det står att han, det står också där i kapitel 5 och vers 6. Det hade 7 horn och 7 ögon. De 7 ögonen är Guds 7 andar utsända över hela jorden. Intressant. Vet ni, Jesus, när han steg upp till himlen, eller när Jesus blev människa, kan jag säga så här, det var ett stort offer. Det var inte bara att han skulle bli människa ett litet tag. Han var ju fortfarande Gud medan han var människa, den här fullkomliga enheten. Men den här naturen behåller han även när han stiger upp till himlen. I Timoteus brevet 2:5 så står det att Gud är en, och en är medlaren mellan Gud och människa. Det är i himlen som han gör det. En människa, Kristus Jesus. Är Jesus fortfarande en människa? Vem är det som kommer tillbaka på himmelens mål? Det är Jesus, och han kallas för sig själv för människosonen, gör han inte det? Han kallar sig för människosonen. Fortfarande så är han där. Han har gjort sig själv på något sätt, till och med begränsad på ett sätt. Och därför så var det bättre för honom att lämna, så att den helige ande kunde sändas ut överallt och vara överallt samtidigt. Det är ju Jesus personliga ande. Kristi ande står det. Så faktum är att det var ett stort offer. Verkligen ett stort offer som Jesus gjorde för oss. Och i vers 6 så står det just att Guds ande är utsänd över hela jorden. Här har vi pingstdagen. Förut så stod den helige ande, vadå? Han var där inför tronen. Sen sänds han ut över hela jorden efter att Jesus har kommit upp. Så då vet vi ungefär när det här handlar om. Det handlar om pingstdagen. Och sen därifrån så börjar de här sigillen att brytas. Vi ska läsa om dem. Vers 1 så står det så här i kapitel 6. Kapitel 6, vers 1. Jag såg när lammet bröt det första av de 7 sigillen. Och jag hörde ett av de 7 väsendena säga med röst som åskan, kom. Jag såg och se en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Åt honom gavs en segerkrans, och han drog ut som segerherre för att segra. Det första sigillet så kommer en häst. Och då kan vi undra, vad i all sin dag betyder den här hästen? Och vi kan hitta på många bra teorier. Någon kanske säger, ja men det här handlar om om 4 klåfingriga EU-politiker som försöker att komma och ta över världen. Någon annan säger något annat fint. Men vad säger Bibeln egentligen? Vad säger Gamla Testamentet? Zakaria kapitel 10, vers 3. Här har vi en aning om vad det kan betyda. Gud säger, mot herdarna är min vrede upptänd, och ledarna ska jag straffa. Herren Sebaot har omsorg om sin jord, Juda hus, och ska göra den till en stolt stridshäst åt sig. Så Guds folk representeras här som en stridshäst, eller hur? Juda hus. Vi finner det också i Höga visan där den här kvinnan representeras vid en häst. Och vilken är en symbol, tror jag, på Kristus och församlingen. Men om vi har den här tanken då att de här sigillen och församlingarna representerar tidsperioden från Johannes tid fram till sista tiden, så måste den här första hästen representera Guds folk i segertriumf. Och det är en otroligt passande symbol på den tidiga kristna kyrkan. Den tidiga kristna kyrkan, vit representerar renheten. Jag har gett er en del texter där också som ni kan titta upp. Psalm 51:9, Jesaja 1:18. Den var ren, den var rättfärdig. Ryttaren har en båge, en segerkrans, och han galopperar segrande fram mot nya segrar. Och det är en otroligt passande bild på den tidiga kristna kyrkan som efter andens utgjutelse går fram som en löpeld. Det går från att bli en liten sekt, och på bara en generation så har det blivit en världsreligion. Vi läser i apostlagärningarna, från det att anden utgjuts så blir det 3000 döpta den dagen. Sen några kapitel senare så är det 5000 som döps. Sen slutar det bara räkna, då hela städer blir omvända. Paulus och de här andra missionärerna åker runt, de får lida för sin sak, men de planterar församlingar, och så småningom så sprids det här som en löpeld. Det står i Apostlagärningarna 19, vi kan läsa det, och 10. Bara ett sånt här exempel. Apostlagärningarna 19, vers 10. Det står, detta pågick under 2 år. Paulus håller på och pratar här. Så att alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord. Det var inga små evangeliska satsningar som de hade här. Det var otroligt kraftfullt. Och Paulus går så långt att säga i Kolosserbrevet 1:23. Om ni verkligen står fasta och välgrundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. På en generation så nådde det ut till hela den då kända världen. Varenda människa i den romerska riket hade hört talas om Jesus. Det var verkligen en segrande församling som gick fram. Jag tror också att den här församlingen i Efesus är en passande bild på den kristna kyrkan under den här tiden. Låt oss titta i Uppenbarelseboken 2. Uppenbarelseboken 2, vers 1. Skriv till församlingens ängel i Efesus. Så säger han som håller de 7 stjärnorna i sin högra hand. Han som går omkring bland de 7 ljusstakarna av guld. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig. Och du har uthärdat mycket för mitt namns skull. Och har inte tröttnat. Men det har jag emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Men det berömmer jag dig för, att du hatar Nikolaiternas läror som också jag hatar. Den som har öron att höra vad anden säger till församlingen, och den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Efesus var en av de främsta hamnstäderna i Mindre Asien under Paulus eller under Johannes tid. Och det var också kristendomens högborg på ett sätt i Mindre Asien. Det var från Efesus som vi läste det där i Apostlagärningarna 19 att hela Asien fick reda på och höra om evangeliet. Så Efesus var en passande bild för den tidiga kristna kyrkan. Men efter ett tag så började ivern att svalna och de tappade en del av den här första kärleken. Och därför så tillrättavisar Jesus dem för det här. Säger, vänd tillbaka, vänd om igen. Så helt enkelt, församlingen Efesus och det första sigillet representerar, tror jag, samma tidsperiod och den apostoliska kyrkan från år 31 till 100 efter Kristus. Sen kommer vi till den andra församlingen, och det är Smyrna. Skriv till församlingens ängel i Smyrna. Vi kommer bara gå igenom de 2 första här idag, så ni behöver inte oroa er. Så säger den första och den sista, han som var död och har fått liv igen. Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Jag vet hur du hånas av de som kallar sig judar men inte är annat än en satans synagoga. Var inte rädda för dem eller för vad du kommer att få lida. Se, djävulen skall kasta några av er i fängelse för att ni ska sättas på prov. Och under 10 dagar kommer ni att få utstå lidanden. Var trogen in till döden, så skall jag ge dig livets krona. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Den som segrar skall inte skadas av den andra döden. Smyrna var känd faktiskt i kyrkohistorien som en av de äldsta martyrberättelserna. Polycarpos från Smyrna blev mördad där på grund av sin tro. Och vi ser att det är en förföljd församling det här, verkligen. Och om vi skulle titta på, ja förresten, ja, om vi skulle jämföra det här, den här förföljda församlingen, med kyrkohistorien, så ser vi att det passar väldigt bra under tiden som kommer efter den apostoliska tiden. Då kommer en svår tid av förföljelse i den kristna tidsåldern. I Uppenbarelseboken 12 och 13, vers 12 och 13, eller förlåt, kapitel 12, vers 13, så står det att när draken, alltså djävulen, såg att han hade blivit nedkastad på jorden, så förföljde han kvinnan som hade fött barnet. Så efter att djävulen har blivit besegrad på korset, efter att den kristna församlingen har gått framåt, så börjar draken att förfölja de kristna, börjar att förfölja församlingen. Och det var fruktansvärda förföljelser som ägde rum under den här tiden, från år 100 ungefär fram till 313. Så var det inte mindre än 8 stora förföljelser utav kristna under de romerska kejsarna. Man tvingade dem och sa att du måste offra till kejsaren. Och om du inte gör det, så kommer du att dödas. Du räknades som en förrädare, för du tillbad inte kejsaren så som alla i det romerska riket skulle göra. Och de kristna sa nej, jag vill hellre dö än att göra på det här sättet. Den värsta av de här förföljelserna var under Diocletianus. Och den varade från 303 till 313. En period av 10 år. Och det står här från Encyclopedia Britannica. I slutet av regeringstiden förmörkades av den sista stora förföljelsen av de kristna. Och han talar om vissa faktorer som ledde Diocletianus till att publicera de 4 edikten 303. Han lovade hela tiden att han inte skulle utgjuta blod. Hans löfte blev dock obeaktat. Och förföljelserna spreds genom riket med ett extremt våld som inte lyckades utplåna kristendomen, men orsakade att martyrernas tro tändes istället. Martyrerna fick gömma sig, de kristna fick gömma sig i sådana här ställen som i Kappadokien, katakomber och andra ställen som de fick gömma sig i under den här tiden. Man räknar med att ungefär cirka 100 000 kristna dog under den här tiden. Och ni vet, det kan låta lite idag, men på den tiden 100 000, ja, jämförelsevis med befolkningen, så var det en otroligt betydande del utav hela den kristna kyrkan. Många kristna, ja förresten, det är intressant här i Smyrna, så står det att de skulle få utstå lidande i 10 dagar. Vad betyder det? 313. Minns ni, i första mötet så tittade vi på att en dag motsvarade ett år i Bibelns profetior. Här har vi en förutsättning, det var förutsagt här i Smyrnas församling, om den stora förföljelsen här från 303 till 313. Den mannen som stoppade förföljelsen var ingen annan än Konstantin den store, som gjorde slut på religionsförföljelserna. Och han gjorde statskyrka utav kristendomen, statsreligion utav kristendomen. Vi ska prata lite mer om honom nästa gång. Men vi kan titta i kapitel 6. Vad är den nästa häst som kommer? Passar det in med nästa del av historien? Uppenbarelseboken 6, vers 3. Och när lammet bröt det andra sigillet hörde jag det andra väsendet säga kom. Då kom en annan häst ut, en eldröd. Och åt honom som satt på den gavs makt att ta bort freden på jorden och få människor att slakta varandra. Och ett stort svärd gavs åt honom. Passar in? Här, först hade vi en ren segrande församling, sen har vi en blodröd förföljd församling. Freden tas bort. Svärdet representerar förföljelse, det representerar krig. Och det blev en stor slakt, speciellt på de kristna under den här tiden. Så jag tror att det här representerar just tiden från 100 till 313 efter Kristus. Men vem var det som var de verkliga segrarna i de här brutala förföljelserna? I det som vi läste till Smyrna så sa Jesus: "Var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona." Kronor är för segrare. Och det står att de som segrar i vers 11 ska inte skadas av den andra döden. Det var många kristna under den här tiden som avsade sig sin tro. Som offrade till kejsaren. Som sa nej, de förnekade Kristus. Och jag tror att det är de som det syftas på här. Som de säger sig vara judar men inte är det. De säger sig tillhöra den sanna tron, men de är inte det. De följer inte det. Det är kapitel 2, förlåt. Kapitel 2. Och där har vi att de som segrade, det var faktiskt martyrerna under den här tiden. I kapitel 12 och vers 11 i Uppenbarelseboken så står det att de övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Vilken otrolig tro dessa personer hade. De gick i döden för sin tro. Hur många av oss med handen på hjärtat, jag behöver inte att ni vill att ni ska räcka upp handen, men om vi bara tänker efter. Hur många av oss med handen på hjärtat skulle vara villiga att gå i döden för vår tro? Har vi den tron som martyrerna hade? Det var de som segrade. Det var de som gjorde att kristendomen inte dog ut under den här tiden. Tertullianus skriver några berömda ord i apologin på 200-talet efter Kristus. Han säger, ju fler ni dödar av oss, desto fler blir vi. Martyrernas blod, säger han, är kyrkans utsäde.
Är det han som har sagt det där?
Det är det. Därför att de som ser oss dö undrar varför. Eftersom vi dör som människor som man vördar, inte som slavar eller kriminella. Och när de får reda på varför ansluter de sig till oss. Den kristna församlingen segrade på grund av att de inte älskade sitt liv så högt att de drog sig undan döden. De sa att vår tro, vi vill vara trogna in till döden. Och den tron är det som kommer att övervinna världen. Så det är min utmaning till oss här idag, vad vi kan se från det här. Att ha den här tron som martyrerna hade. Att studera så att vi kan stå säkert på Guds ord. Så att vi kan också ha den kärleken som de hade. Som gjorde det möjligt för dem att stå fasta i sådana här fruktansvärda förföljelser. Ska vi be tillsammans. Himmelske Fader, vi tackar dig för att vi får se vittnesbörd om personer som var villiga att lägga ner sina liv hellre än att avsäga sig tron på dig. Herre, ge oss den tron. Ge oss den tron som segrar. Så att vi kan vara frimodiga. Herre, du vet att vi kanske går igenom situationer där vi behöver stå upp för vår tro. Hjälp oss att vara trogna i allt som vi gör. Tack Herre för att du hör vår bön och att du vill fortsätta att leda oss under de här mötena. I Jesu namn. Amen.